Dags för veckans sportgäst i Radioactive.
Och vi säger välkommen till Radioactive till Olof Lund. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ju journalist, författare och poddare och jobbar på TV4 och har bevakat landslaget i många år här. Och det är många strängar på din lyra och man får säga välkommen tillbaka till Ystad och Österlen. Här brukar du ju besöka, framförallt på sommaren, eller hur?
Ja, det stämmer. Jag brukar ju, ja, egentligen, jag är ju döpt efter Hobelkyrkan mitt mellan Ystad och Simrishamn, och för att min farmor växte upp på en gård där utanför Skillinge, och sen hade vi sommarställe länge i Baskemöllan, hyrt i 25 år i Vitemölla och Kivik och ibland också lite i Skillinge. Och sen har jag faktiskt goda vänner i Sandskogen i Ystad, så där har jag varit många gånger på idrottsplatsen, spelat mycket fotboll, och så har man sett Lugge i Ystad ett gäng gånger.
Ja, ja, jag ska skicka med en hälsning också från Pepe Eng, han är ju här och sänder hos oss på måndagarna.
Ja, tack. Hälsa tillbaka. Han var en härlig kollega på TV4.
Ja. Du är ju här och besökte ju Ystad bibliotek igår. Idag blir det Simrishamns bibliotek. Du drar ju mycket publik när du kommer hit. Det var mycket folk som var i Kiviks kapell i somras också. Du är uppskattad här omkring i våra regioner.
Ja, det är ju kul att det var så. Ja, nej, det var välbesök på kapellet. Och, det är ju alltid intressant att komma, och nu var det ju biblioteken i Ystad och Simrishamn som gärna ville att jag skulle komma, och jag själv är ju, skulle säga att jag är uppvuxen på bibliotek, för att jag har lagt mycket tid på bibliotek när jag växte upp. Det var ju på något sätt, det var ju före internet, så gammal är jag ju, så då fick man ju gå dit för att läsa tidningar, både engelska och svenska, så att tillbringat mycket tid på bibliotek, så därför gör jag gärna lite författarsamtal på när bibliotek vill det.
Mm. Och vi måste ju nämna såklart händelserna, de tragiska händelserna i Belgien i måndags, där du var mitt i detta drama. Berätta, hur var det för dig?
Jag satt en kvart före avspark och förberedde mig. Det var ju sportsligt avslaget eftersom Österrike precis såg att Azerbaijan och Sverige var ute, så jag tänkte jag skulle förbereda lite kring min krönika när faktiskt mina bägge barn hörde av sig på olika sätt och undrade om jag var okej. Jag hade missat det med som hade hänt i Bryssel, och ganska snabbt så fick jag ju lite filmer till mig, och där man ju förstod då att det var svenska supportrar som hade skjutit. Så ja, dels var det ju absurt att de började spela matchen. Nu visste ju ingen i svenska landslaget, alltså åtminstone inte staben, och spelarna visste ju inte om det, men på belgiska sidan visste man då. Jag är övertygad om att UEFA också hade koll på det. Det kom så att de inte stoppade matchen, vilket man gjorde i pausen eller efter pausen. Och när man är journalist mitt i en sån händelse, så på något sätt kopplar man bort känslorna lite. Konstigt kanske det kan låta, men man är fokuserad på att intervjua Fredrik Reinfeldt och Martin Fredman, säkerhetschefen, tar reda på vad som händer och hur går man vidare och intervjuar svenska supportrar och spelare och ledare och så. Så att man tar inte in så mycket av det, men det är ju klart att det var, jag har ju själv som supporter rest mycket innan jag blev journalist. Jag var på tre mästerskap i rad 90, 92, 94 och många kvalmatcher. Så jag känner ju igen det där med att man drar på sig en gul tröja och har lite fest och ser fram emot fotboll.
Ja, kände du någon gång själv någon rädsla eftersom det var svenskar som var fokus och målet i den här attacken?
Det kan jag inte säga eftersom jag inte bar gult, men den enda saken var ju att vi skulle vara med i TV4s nyhetssändning vid 22:09. Det var ju precis efter man hade brutit matchen. Och då stod vi utanför arenan. Där stod rätt mycket folk och ja, men de köpte korv och öl. De hade nog inte fått koll på att matchen var bruten, för att det är ju så på stora evenemang med mycket folk att telefonen funkar då och man kan inte kolla. Liksom. Så att, men plötsligt blev det liksom att några började springa och skrika in mot arenan, och då blev alla rädda. Och då, det tyckte jag var lite läskigt, hur vi alla flydde in i arenan och de körde en lockdown och sökt för undan alla oss som var där. Så att det var lite läskigt. Annars kan jag inte påstå att jag kände mig utsatt. Men jag förstår ju med de svenskar som var där med gula tröjor och allting. Och vi fick ju rådet av vår säkerhetsavdelning att inte prata svenska. Och just innan man hade gripit honom eller skjutit honom och sedan man liksom oskadliggjort honom, då det är klart att man tänkte på det, men alla vi journalister, precis som supportrar, blev ju eskorterade av väpnad polis till våra hotell, så att det var ju lite speciellt bara det.
Mm. Ja, en tragisk händelse och ja, det är någonting som kommer att vara med många svenskar länge framöver. Vi ska prata mer och mer om din senaste bok också här och om dina författarsamtal efter musiken med Phil Collins, Dance into the Light. Vi har med oss Olof Lund som är veckans sportgäst. Här efter musiken med Phil Collins så ska vi prata om, ja, du pratar ju här på dina författarbesöken på biblioteken här, bland annat de senaste boken här nu, Templet i öknen. Det här med frågorna kring Qatar och så här, det är ju frågor som blev aktuella här eftersom det var VM, men såklart, men det är en fråga du har väckt, vad jag förstår, för många, många år sedan.
Ja, nej, men jag har ju skildrat Qatar och Förenade Arabemiraten rätt länge eftersom Sverige åkte dit på träningsläger, och sen när jag fick frågan inför VM att skriva en bok så var det väldigt intressant att sätta ihop allting och sen uppleva liksom VM, för att det som nu är ute är ju en pocketversion med ett par nyskrivna kapitel om tiden under i Qatar, beskriva det. Och jag menar, vi får ju säga att det har blivit än mer aktuellt med Saudiarabien som har värvat massa stjärnor, de ska få VM 2034 ser det ut som. Så att den här typen av sporttvätt blir bara vanligare och vanligare, och liksom att det pumpas in då miljarder från de här oljerika länderna som på olika sätt vill få inflytande och synas och köpa sig nationell stolthet och allt vad det är. Det verkar som Qatar var på något sätt i början. De satte riktningen med sin vision 2030 som de lanserade 2018, och 2016 lanserade Saudiarabien Vision 2030, det vill säga de snodde namnet rakt av. Mm. Och där VM ingår, att man satsar ju, jag menar, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema och många andra som har kommit till Saudiarabien i utbyte mot enorma pengar. Vi har även sett liknande i golfens värld där de utmanar. Och det är tennis, det är ridsport, det är boxning, allt möjligt.
Ja, det blir ju bara mer och mer, och det blir något speciellt för en supporter som framförallt kanske vi svenskar då, och du som är en av dessa som har följt den brittiska fotbollen. Du är ju känd både Landskrona-fan och Leeds-supporter. Hur skulle du känna om det liksom står klart imorgon här att Qatar har köpt upp ditt Leeds, som man får säga?
Nej, det hade ju varit konstigt, det måste jag säga. Och jag var nyligen i Newcastle när Newcastle slog Paris Saint-Germain, lite lustigt, Saudiarabien mot Qatar så att säga. Men där är de, jag pratade med rätt många Newcastle-supportrar som mer såg att ja, men, vi har lidit länge och nu får vi någon som satsar på klubben, och de var ju överlyckliga när liksom Newcastle körde över PSG med 4-1. Det är ju svårt. Ska man liksom, det är väl mer UEFA och ligor och länder som har brustit, att de har släppt in de här aktörerna. Att de här länderna utnyttjar idrotten, men idrotten låter ju sig också utnyttja. Så det är svårt när man inte har mekanismer på plats, för man inte har förstått att det här kan hända. Och att man, jag menar, tar FIFA som har, efter Qatar fick man mycket kritik, så införde man regler kring mänskliga rättigheter. Ändå ser det ut som Saudiarabien får VM, och alla som känner till Saudiarabien vet ju att de brister när det gäller demokrati, kvinnors rättigheter, rättigheter för LBTQI-personer och liknande.
Ja, nej, det är svårt det där, att det blir tillåtet, det är ju det som är problemet, det är där det startar på något vis. Du har engagerat dig mycket kring fotbollen och framförallt den stora bilden om det, som du säger här med ekonomin och hur politiken går ihop också här. När du har semester sen och vilar från detta, då vilar du ibland ute på Österlen här och Kivik, vad jag har kunnat se på din Instagram, så du är inte någon badkruka precis, det är rätt så kyliga bad du tar här på Österlen.
Finns det något annat än kyliga bad på Österlen? Nej, man får ju tvinga i sig, men jag var erkänna med åldern så har jag gått ifrån det stenhårda att jag badar varje dag som jag gjorde för några år sedan, men Österlen, jag tycker det är väldigt skönt att vara på Österlen. Spelar mycket golf på Lilla Vik och Djupadal och badar lite och tar det allmänt lugnt. Det är väldigt behagligt, måste jag säga.
Ja. Härligt att kunna landa där efter alla besök runt om i världen som du gör. Och härligt att ha med dig i programmet, och lycka till här nu i Simrishamn på biblioteket lite senare idag. Och stort tack för att du var med, Olof Lund.
Stort tack!